Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Savings and Trust, The Rise and Betrayal of the Freedmen's Bank är en historisk fackbok av Justine Hill Edwards som undersöker Freedmen's Savings and Trust Company. Den bank som skapades efter amerikanska inbördeskriget för att ta emot insättningar från frigivna svarta amerikaner. Boken följer bankens uppkomst, snabba expansion och katastrofala kollaps, men den gör mer än att bara återberätta en finansiell skandal. Den placerar händelsen i den bredare historien om rekonstruktionstiden, rasism, statligt ansvar och den ekonomiska ojämlikhet som växte fram efter slaveriets avskaffande. Edwards argumenterar för att bankens fall inte främst berodde på Frederick Douglass eller på svarta sparare, utan på vit politisk och ekonomisk makt i Washington. Resultatet är en bok som kombinerar institutionshistoria med social och ekonomisk analys och som visar hur ett löfte om trygghet kunde förvandlas till ett instrument för förlust och misstro. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Freedmen's Bank som ett löfte efter slaveriets slut. Bokens utgångspunkt är att Freedmen's Bank uppstod i en mycket speciell historisk situation. Direkt efter inbördeskriget, när tidigare förslavade människor försökte bygga ett nytt ekonomiskt liv. Banken framställdes som ett praktiskt stöd för sparande, men också som en symbol för federalt erkännande och återuppbyggnad. Edwards visar att den därför inte bara var en vanlig bank, utan en del av det större löfte som följde på frigörelsen. För många insättare representerade den en möjlighet till självbestämmande säkerhet och framtidshopp i en tid när andra ekonomiska vägar var starkt begränsade. Genom att betona detta sammanhang gör boken tydligt varför bankens existens fick så stor betydelse. Den handlade om mer än finansiella tjänster. Den handlade om medborgarskap, tillit och om frågan huruvida staten faktiskt skulle skydda svarta amerikaners ekonomiska framtid. Det är just denna dubbelhet mellan institution och symbol som ger berättelsen dess historiska tyngd. För det andra, hur svarta sparare redan hade ekonomisk kunskap. En central poäng i boken är att de som satte in pengar inte var naiva eller passiva mottagare av vit välvilja. Edwards betonar att många afroamerikaner redan hade praktisk erfarenhet av sparande och ekonomiskt tänkande, ofta genom lokala nätverk och tidigare erfarenheter av avtalsrelationer under slaveriet. Det gör att bankens grundare framstår i ett nytt ljus. Deras idé om att utbilda frigivna människor i ekonomi bygger delvis på en nedlåtande föreställning om bristande kunskap, medan verkligheten var mer komplex. Boken visar därmed hur historien om bankens misslyckande också är en historia om hur svart ekonomisk kompetens ofta förbisågs eller underskattades av vita institutioner. Den här dimensionen är viktig eftersom den flyttar fokus från en enkel berättelse om offer till en mer nyanserad förståelse av aktörskap. Svarta insättare var inte bara personer som drabbades av en kollaps. De var människor som redan försökte använda de verktyg som fanns för att skapa stabilitet i ett otryggt efterkrigssamhälle. För det tredje, expansionen som byggde på hopp men saknade stabil kontroll. Boken beskriver också hur Freedmen's Bank växte snabbt, med många filialer över flera delstater, vilket gav intrycket av en stark och legitim institution. Den snabba expansionen blev dock ett problem, eftersom tillväxten inte följdes av tillräcklig tillsyn, ansvarstagande och säker förvaltning. Edwards använde den utvecklingen för att visa hur en institution kan se framgångsrik ut på ytan, samtidigt som dess interna struktur är svag. I ett sådant läge blev de människor som litade på banken extra utsatta. De satte in sina besparingar i tron att de följde en officiellt sanktionerad väg till trygghet, men bankens organisation var redan sårbar. Det här är en viktig analytisk tråd i boken eftersom den visar sambandet mellan institutionell prestige och faktisk risk. Freedmen's Bank blev inte bara ett offer för otur utan för ett system där snabb expansion, svag kontroll och maktobalans skapade en farlig kombination. Läsaren får därmed en förståelse för hur finansiella institutioner kan misslyckas på sätt som slår hårdast mot de som har minst skydd. För det fjärde, sabotage. Elitmakt och ansvaret för bankens sammanbrott. Det mest omstridda och centrala argumentet i boken är att bankens fall inte främst ska förstås som resultatet av Frederick Douglass ledning eller de svarta insättarnas handlande. Edwards pekar istället ut vita finansmän och politiska aktörer i Washington som de verkliga ansvariga för bankens förstörelse. Genom denna tolkning förskjuter hon skuldfrågan från de grupper som oftast har fått bära skammen i äldre berättelser. Det gör boken till en intervention i historisk tolkning, inte bara en skildring av ett misslyckande. Poängen är att institutioner inte faller i ett vakuum. De formas av makt, rasism, politiska uppgörelser och ekonomiska intressen. När dessa krafter samverkar kan de förvandla en bank som skulle skydda frigivnas besparingar till ett redskap för plundring. Boken visar alltså att kollapsen inte bara var en administrativ katastrof utan en moralisk och politisk förädelse. Det är också därför berättelsen fortsatt är relevant, eftersom den synliggör hur diskriminerande maktstrukturer kan gömma sig bakom språk om välvilja och reform. Slutligen, den långsiktiga betydelsen för raslig ekonomisk ojämlikhet. Bokens sista stora perspektiv är dess koppling mellan 1800-talets bankkollaps och dagens ekonomiska klyftor. Edwards visar att förlusten inte bara handlade om de insättningar som försvann 1874, utan också om den skada som följde när tilliten till finansiella institutioner bröts ned. För många svarta familjer innebar banken ett av de få tillfällen då det gick att samla kapital efter slaveriet. Och när den misslyckades förstärktes redan existerande hinder för förmögenhetsbyggande. På så sätt kopplar boken ihop rekonstruktionstidens historia med den längre historien om raslig ojämlikhet i USA. Det gör den användbar inte bara för historieläsare utan också för den som vill förstå hur ekonomiska orättvisor fördjupas över generationer. Edwards visar att strukturella förluster ofta blir kvar långt efter den enskilda händelsen. Därför fungerar boken både som historisk förklaring och som samtida analys av varför förtroende, kapital och tillgång till säkra institutioner fortfarande är ojämnt fördelade. Sammanfattningsvis, Savings and Trust passar bäst för läsare som är intresserade av amerikansk historia, finanshistoria, rasfrågor och rekonstruktionstiden efter inbördeskriget. Den är särskilt värdefull för den som vill förstå hur ekonomiska institutioner kan formas av makt och hur ett till synes välvilligt projekt kan sluta i exploatering. För forskare, studenter och allmänt historiskt intresserade erbjuder boken både ett tydligt narrativ och en skarp tolkning av varför Friedmans bank blev så avgörande för den svarta ekonomiska erfarenheten i USA. Det som särskiljer den från många andra böcker i samma kategori är kombinationen av ny arkivforskning, tydlig historisk förklaring och ett starkt fokus på de människor vars besparingar stod på spel. Edwards skriver inte bara om en bank, utan om förtroende, statligt ansvar och de långsiktiga följderna av svek. Därför fungerar boken både som ett djuplodande historiskt arbete och som en viktig nyckel till att förstå rötterna till dagens ekonomiska ojämlikhet. Om du vill stödja Justen Hill Edwards, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar.